Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om samtal, något som jag ägnat 6 år av mitt liv åt i den här podden. Och det har varit helt fantastiskt, men jag märker också hur olika de här samtalen har blivit, något som vi kommer komma in på i avsnittet. Jag har träffat en person som tänkt mycket på det här om hur vi samtalar med varandra och som också hjälper andra att bli bättre på att prata. Jag heter Fritte Fritzon och det här är Allt du vill att veta.
Man kan säga att ett samtal är ett utbyte av information mellan två människor. Men ett samtal kan vara så mycket mer än själva informationsutbytet, till exempel att lära känna varandra eller att underhålla en relation. Många samtal är hårt styrda till sin form, som till exempel terapisamtalet eller styrelsemötet. Den som ska samtala med oss om samtal är Sirena Mondevien. Hon är retorikkonsult, utbildad vid Södertörns högskola och har även en examen från Balettakademin i Stockholm. Hon håller i kurser, workshops samt individuella retorikträningar och hon ses ofta i media där hon bland annat kommenterar politikers retorik. Varsågoda. Allt vill att veta om samtal med Sirena Mondevien.
Hej Sirena, välkommen till Allt vill att veta.
Tack snälla.
Vad är ett bra samtal för dig?
För mig är ett bra samtal när antingen du eller jag blir påverkad, helst båda två. Och att vårt syfte, om vi har något syfte, vilket vi brukar ha, att vi når det.
Men det är ju häftigt det där med att man ska bli påverkad. För det innebär att man då går in i livet med en massa olika samtal. Och så kommer man ut kanske lite förnyad på något sätt på andra sidan. I bästa fall då.
Mm.
Men hur upplever du så att det är så för dig?
Jag upplever att det är en ansträngning ofta att få vissa samtal att bli meningsfulla. Och produktiva. Det är ett jobb. Ibland så möter man någon som kanske är väldigt lik en själv. Eller bara, man bara matchar. Man är på samma frekvens i livet. Och det bara sker. Och ibland behöver man den här ta i för att det ska komma någonstans.
Jag känner igen det. Men det som du beskriver när man hittar varandras energier och hamnar på samma våglängd. Det är helt underbart ju. Och det är liksom som ett fix nästan. Så då, det är som alkohol eller windsurfing på något sätt.
Men det är ju verkligen just när man är i samma frekvens på något sätt. Och det är väl kanske det vackraste mötena du kan ha när det känns som att vi är ett, så att säga.
Just det. Man kanske får acceptera också att det finns vardagsmöten också som bara ska tröskas igenom, fast på ett så bra sätt som möjligt, såklart. Du har ju tänkt väldigt mycket på det här och skrivit en bok om samtal liksom, ur ett ledarskapsperspektiv. Och du skriver i inledningen att ledare som du träffar har lite svårt att navigera kring det här med samtal, att det inte kommer naturligt. Och det är ju lite förvånande eftersom det är en så viktig del av att jobba och att vara ledare. Vad tror du det beror på?
Jag tror det beror på att det syns inte, det här med samtal. Och därför så tänker vissa att det är antingen kanske bara man har det eller inte. Och det också kan vara svårt att reflektera när du inte ser vad du ska tänka på, hur du kan göra annorlunda. Och det är ju inte någonting som sitter i blodet. Det är någonting som sitter oftast. Vissa har lärt sig för sina föräldrar. Vissa har hamnat i vissa sammanhang och snappar upp utan att tänka på det. Alla kan bli väldigt bra på samtal och vissa tycker det är roligare än andra. Men det är en kombination med att veta vad ett samtal bygger på, olika samtalstekniker och sen övning, konstant reflektion. Jag tänker igenom nästan alla samtal som jag känner att det här var ett samtal på något sätt som betydde någonting. Det kan vara att jag ville få ut någonting eller att det blev tokigt eller att här finns någonting att lära. Då reflekterar jag alltid och det kommer aldrig ta slut i arbetet. Det är en muskel som hela tiden behöver tränas, för antingen så blir vi bättre eller så blir vi sämre.
Mm. Men när du coachar och föreläser inför ledare då, märker du att det finns ändå ett intresse för att bli bättre på samtal?
Det är deras viktigaste verktyg, samtal.
Ja.
Förr så kanske vi direkt med en presentation en gång per år där man presenterade visionen för företaget, så tänkte man det här kommer göra att hela företaget går åt det här hållet, men så funkar det inte, utan det börjar där. Sen kommer det till varje ledare att driva samtalen. Det är där förändringen, det är där lärandet, det är där hela kulturen sätts.
Mm. Men det är ju intressant, för att det är ju, samtal är ju något av ett mjukt värde då, för att använda ett slitet ord, inom ett företag. Det är skillnad då från vad det nu kan vara, bokslut eller rapporter om röda svarta siffror och sådär. Mm. Tror du att det gör det svårt att motivera att lägga ner så mycket tid på det? Alltså att bli bättre till exempel?
Ja, det tror jag. Jag tror det bygger på intresse för många. Eller dåliga betyg i medarbetarundersökningen. Då kommer ofta jag in. Och vad jag ser ofta är responsen. När en ledare får dåliga betyg i sin kommunikation, då handlar det om antingen att de inte är tydliga eller inte uppfattas empatiska. Och det är väldigt få ledare som lyckas med både och samtidigt. Att kunna vara tydlig och samtidigt vara empatisk i sin kommunikation, det kan du det, då är du en bra ledare.
Det är bara Lottie Knutsson som har lyckats hittills. Vi människor är ju väldigt olika. Vissa är rakt på och har stora känsloyttringar. Andra är långsamma och jättereflekterande. Hur mycket ska man ta in personligheten i samtalen egentligen?
Du måste ju ta in dina tankar, dina känslor, ditt sätt att tänka. Det är ju hur du ska driva samtal. Sen behöver du såklart vara medveten om vad som passar och inte. Det går inte att säga, men jag säger alltid vad jag tycker. Jag är jättesvårt för dem att säga, men jag är bara ärlig. Men det passar inte. Det hjälper varken dig eller samtalet framåt. Det handlar ju hela tiden att reflektera över vad passar. Jag kan ju ibland prata, eller ganska ofta prata först och tänka sen. Och i vissa samtal kan det vara förödande.
Men apropå det då, vilka förutsättningar krävs för ett bra samtal?
Rent grundläggande så är det ju att du och jag ska orka. För det är kognitivt krävande att ha ett samtal. Att det är tyst omkring oss, att vi hör varandra och helst gärna ser varandra. För det är så mycket som faller bort i de här digitala samtalen. Det här framförallt är mic-överflyttningen som sker genom att jag ser dig, genom att jag ser att du nickar eller tittar bort. Jag hänger med vart du är i din process. Risken är lägre att jag avbryter eller hoppar in, tar över på fel tillfälle.
Ja, jag älskar ju fysiska möten. Jag har gjort en del intervjuer över Skype och Zoom och Google och Teams. Men det blir ju inte så lika bra som det skulle kunna bli, tyvärr. Alltså. Men om omständigheterna är sådana så får man ju bara gilla läget, tänker jag också. Men en grej som jag tänker på med de här digitala mötena är att det kanske är möjligtvis lite enklare då att fördela talartiden rättvist, för att man då kan klicka fram folk. Men det kanske är samma tysta människor som inte säger någonting på Zoom heller då.
Jag tycker att det finns en demokratisk fördel med det digitala. För det blir mycket mer naturligt att man fördelar ordet strukturerat. Och i fysiska möten kan det kännas lite, herregud vad formellt. Men i det digitala så känns det mer passande. Så jag tror att de som kanske inte skulle tagit plats i det fysiska mötet kan ge sitt perspektiv i det digitala.
Ja, men det är ju bra. Då är det ett bra komplement till det fysiska mötet, kan man ju säga. Att förbereda sig är ju alltid bra. Vilka frågor tycker du man ska ställa sig till sig själv inför ett möte? Eller inför ett samtal?
Jag tänker, vad jag vill få ut av det, vad är syftet? För det gör att jag kan sätta samtalet i rätt riktning från början. För hamnar man i en viss riktning, då kan det vara svårt att ta tillbaka det. Och det är faktiskt en maktsituation i början av ett samtal. Vilken riktning tar vi nu? Och jag styr vilken riktning den tar. Det gör också att jag får makt över vart vi tar väg. Kanske om vi tar ett beslut eller om vi diskuterar någonting. Så jag tänker, vad vill jag få ut av det? Och sen brukar jag, det är lite beroende på vilken situation det är. Men jag har också, vad är mitt huvudsyfte? Vad är mitt budskap här? Och gärna i en mening. Om jag bara fick säga en mening till dig. Vad skulle den vara? Och det är inte alltid jag säger den meningen. Men då har jag ändå letat efter essensen i vad det är jag vill förmedla. Och det är inte alltid jag vill förmedla. Ibland vill jag få någonting. Men när jag vill säga någonting, då är det bra att ha konkretiserat innan. Det kan ju också vara att när jag analyserar vad det är jag vill få ut av samtalet, så kan det vara att jag hittar en fråga. Det är den här frågan som jag tror kommer göra jobbet. För det kan också vara svårt att i situationen, om jag är trött eller det händer mycket och du drar åt ett annat håll. Men har jag då förberett den där frågan?
Då låter det som att det är bra att alla är med på banan från början också. Att man skickar ut en agenda innan. Så här, på det här mötet ska vi diskutera, ska vi åka till Ramenberget på kick-off eller inte, till exempel. Och så är det som mötet kretsar kring. För att göra, att sätta tydliga ramar helt enkelt.
För då styr du vart samtalet tar vägen. Och det kan du göra i början av ett möte. Att vara den som först tar ett, det här vill jag få ut av mötet. Eller säger, du, jag tänker kring det här. Vad ska vi göra?
Alltså, jag tror att de flesta tycker att det som tar emot är de jobbiga samtalen. När man ska leverera någonting som är lite trist eller tråkigt eller komma med ett negativt besked. Hur ska jag hitta rätt verktyg för att gå in i de samtalen med rätt attityd?
När det gäller jobbiga samtal, så ofta när jag får kunder som kommer till mig och jag ska vara en del av en ledarskapsprogram exempelvis, så säger de så här, men de jobbiga frågorna. Men vad är de jobbiga? Eller vad är de jobbiga samtalen? Och där tycker vi olika, och det är lätt att ha en förutfattad mening för vad det är. För vissa tycker att det är att leverera jobbiga besked. Vissa tycker att det är att ge feedback. Vissa kan till och med tycka att det är att ta beslut. För det är så svårt, för vi är så olika och vi har ofta konflikter. Och definitionen av jobbiga samtal, den äger vi egentligen själv. Men ofta så handlar det om när det finns en hög risk för starka reaktioner. För vi är väldigt dåliga i Sverige på att ta hand om reaktioner. Och därför ska vi linda in och försöka att minska de här reaktionerna så att de inte finns.
Men det kan jag känna igen från mitt eget liv också. Att man vet att vissa människor är kanske generellt sett lite sämre på att ta emot vissa typer av budskap. Och då kanske man gruvar sig extra mycket för de mötena.
Och vad gör du då? Jo, då kanske det blir så här att jag är rädd för den här reaktionen, så då förbereder jag en lång introduktion så att du verkligen förstår hela bakgrunden, och så lindar jag in kanske den här feedbacken så att den verkar lite mjukare, och då blir jag otydlig.
Just det, den där långa introduktionen, den ska man stryka, eller hur?
Ja. Ja, jag brukar säga att en bra start på ett samtal är 1-3 meningar.
Ja. Man kan säga så här, du är avskedad, hur känner du nu?
Perfekt, tack.
Eller hur? Men det kanske inte behöver vara konstigt så.
Nej, ganska snabbt på, för det blir också en tillitsfråga så småningom, att om du börjar ett samtal och sen är plötsligt så gör den en 180-graders vinkel, och då blir det nästa gång vi har ett samtal, då känner jag okej, men vad vill du egentligen?
Just det. Jag gjorde ju själv en av övningarna i din bok om styrkor och svagheter hos mig när det gäller samtal. Och det jag trodde att jag var bra på, det var att lyssna och ge alla talartid och försöka vara liksom demokratisk och så här lyhörd. Men det som jag tror att jag är dålig på, det är att jag blir otålig om någon blir långrandig och så har jag svårt för folk som slentrian gnäller. Hur ska jag hantera det?
Vi börjar med långrandig. Och för att minska risken för att någon blir långrandig så kan du rama in hur du vill att svaret ska se ut. Till exempel på ungefär 2-3 meningar. Vad skulle du säga om det här?
Helt kort.
Ja,
hur upplever du det här?
För då kan du också, om den andra fortsätter, då kan du lätt referera till det var många meningar, det räcker, men vad bra, du fattade jag poängen, tack. Ja. Istället för att om någon börjar prata, då är det mycket svårare att det räcker, tack. Mm. För då har du ingenting att hänvisa till.
Mm.
Så att rama in hur du vill att svaret ska bli är mycket bra teknik.
Mm.
Och sen, om man verkligen känner, nej men det här, oj, det här var inte vad jag hade förväntat mig. Där kan du ju enkelt använda namnet. Ja men Fritte, gud vad intressant. Jag tänker också kring, och sen så tar man ett nytt spår. Det är
en avledande manöver på något sätt.
Som eller funkar med barn, säger
just, ja, men verkligen, precis. Ja, men det tycker jag funkar med mina barn i alla fall. Men att man styr iväg, liksom. Det är väl smart. Men barn, vuxna är bara stora barn, kan man säga.
Jag kan säga, det här är kanske en jättefult av mig. Men det har ju faktiskt varit så att någon gång när någon blev så långrad. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Swedbank förut. Så fast någon gång som jag med flit tappade min telefon i marken. För att så här bara, det tog aldrig slut. Och då bara, gud förlåt, vilken tur, jag sprack inte. Men nu ska vi se vart vi var. Just det, vi var här. Och så fortsatte jag.
Wow,
och
då var det där, den där är helt ny för mig.
Jag vet inte vad den kallas, den tekniken.
Det är, det är chocktaktiken. Handgranaten kan vi kalla
det. Ja, men det där, det är verkligen, det är en av få gånger jag kände så här. Jag gjorde allt, men inget hjälp. Det var ett monologmonster utan dess like.
Men med de som gnäller då?
Ja, de som gnäller. Hur hanterar man dem? De som gnäller har oftast behov av att vara i vad jag kallar för rampljuset. Och det är att få vara center of attention en stund. När jag har samtal så tänker jag ofta, vem är i rampljuset nu? Och vad är i rampljuset? Det kan ju vara så att jag pratar men du ändå är i rampljuset för det fokuserar på dig. Men någon som gnäller har ofta behov av att vara i rampljuset. Och det som ofta sker, det är att man blir tvärtom. Jag vill inte sätta dig i rampljuset, jag vill inte ha mer gnäll. Och då går det inte över.
Mm.
Så vad jag gör om någon gnäller, då brukar jag se till att du får verkligen vara i rampljuset nu. Jag ställer en fördjupad fråga. Men gud, hur menar du nu? Berätta. Det låter som att det här verkligen engagerar dig. En observation. Och någon kanske säger, jag engagerar. Nej, det är snarare en otrolig frustration och en jättebesvikelse. Besvikelse. Och så verkligen låta, du får prata. Och vissa tar ju aldrig slut. Och då har jag ändå gett dem chansen. För om det blir så att det räcker, då släpper det.
Ja, fan vad, alltså du har redan kommit med så mycket tips att jag kommer ju gå ut här som en helt ny människa. Det är ju fantastiskt. Men du skriver ju i en bok någonstans att man ska försöka, liksom att, speciellt som ledare, då, liksom vara lyhörd och lyssna och inte brusa upp och sådär. Men
skriver ju att man inte ska brusa upp.
Nej, det kanske inte gör. Men jag liksom uppfattar det som att man skulle vara balanserad. Men får man aldrig bli irriterad i ett professionellt möte?
Du är ju människa.
Mm.
Det är ju en viktig del av samtalen, håller jag på att säga. Men det handlar inte om vad du ska känna, det handlar om hur du ska bete dig. Så att du kan brusa upp och bli hur irriterad du vill. Härskarteknik, personangrepp är ju aldrig konstruktivt.
Mm.
Så att det handlar ju om vad som är konstruktivt för samtalet, inte vad du känner.
Du nämnde ju den här att tappa mobilen, och det kanske man gör som en sista åtgärd om någon maler på.
Mm.
Men och du nämnde en annan taktik där, liksom att Sirena, det här är intressant. Det här får vi anledning att återkomma till. Vi gör en notering om det, men nu ska vi kolla på budgeten.
Mm.
Finns det fler tekniker som man kan använda för att få personen som pratar och pratar och pratar att inse att hen ska kanske lugna sig lite?
Ja, du kan göra saker innan någon börjar prata och du kan göra under. Och innan så använder jag ofta att styra talutrymmet. Till exempel om vi är 4 personer. Och då kan jag säga det i början av ett samtal att vi ska diskutera den här frågan. Kanske tar vi ett beslut, kanske inte. Men vi är 4 personer. Det betyder ungefär 25% taltid.
Mm.
Så att jag vill att vi alla strävar efter att ligga där. Ibland kan de bli mer eller mindre, men ha det som reflektion hela tiden. Återigen så kan jag lätt koppla an till det om någon glider iväg. Så det är så mycket lättare. Men ibland så glömmer jag det eller jag av olika anledningar inte gör det. Och då behöver man ju i stunden kunna hantera det. Mm. Och då kan man säga det då. Jag tänker, vi har hört väldigt intressanta aspekter av dig. Jag vill gärna ta in fler perspektiv. Så har du lust, Sara, att berätta dina tankar här?
Mm. Och det är ju väldigt enkelt i en professionell situation. Mm. Speciellt om man leder mötet. Mm. Men kanske inte lika lätt på en lunch där man sitter fyra väninnor eller vänner. Ja, innan vi börjar nu så har vi lunchen kommer vara 2 timmar. Det innebär att vi har en 30 minuters taltid var.
Jag är alltid så på alla mina lunchmöten.
Ja, precis. Och Serena, speciellt du, tänk på det här nu liksom att vi är fyra här. Och sådär. Det där kan ju vara väldigt svårt. Jag tänker att det är svårt att liksom göra någon slags intervention med den i kompisgängen som alltid pratar för mycket. Det är svårt att säga så här att du kanske ska tagga ner på det, för det är en otroligt, kan ju upplevas som otroligt kränkande och kritiskt på ett lite, ja, helt enkelt.
När det är en nära relation, då kanske det är ett feedbacksamtal som ska till, snarare än att hantera samtalet. Mm. Då är ju frågan, för i feedback så kan du kan ge feedback av 3 anledningar. Antingen att du vill höja kvaliteten i någons arbete eller i hur någon är. Det tycker jag inte är relevant här. Du kan också ge feedback för att förbättra er relation, ert samarbete, och det kanske är ännu mer relevant. Eller så ger du en guldgåva och ger feedback för att personen ska växa generellt, inte i samtal med dig. Och då, men den är rätt krävande och då måste relationen vara 100% okej. Och sen ska du göra det för att den här personen ska få tag i ett förhållningssätt i hur hen är generellt. Och då är det frågor som, du har en tendens att ta över. Och jag tror att det ofta leder till att kanske folk undviker att ta lunch med dig.
Mm.
Den är rätt hård.
Den är ju superhård.
Ja, och det gäller att du är empatisk och kan ta emot reaktionen och kan ta hand om den. Och leda den. Och då kommer, nej men det är inte alls det där. Ja, men det är precis det som jag tror gör att du tar över. Vilket då leder till att man kanske inte vill ta samtalet med dig eller lunchen med dig. Håll i.
Ja. Har du gjort något sånt någon gång?
Ja, det har jag. Jag är inte lika bra på det som min man är. Han tog ett samtal med mig i våras. Där han sa till mig att Serena, jag tycker du är divig mot dina kollegor. Jag tror att du kommer tappa i förtroende. Och vad tror du jag sa?
Det är inte alls.
Det är inte alls. Det är i 2 dagar.
Ja.
Och han höll i.
Mm.
Han sa okej, ja. Jag gav ju för ursäkter och förklaringar. Och sa, ja, det är precis det som jag tror att just nu så är du divig i deras ögon. Det har de här riskerna. Och allt eftersom så till slut så när mitt självförsvar hade slut på ord så tog jag in det. Och jag som personligen har längtat efter att bli mer ödmjuk fick ju den här gåvan där jag började se saker i mitt beteende, i mitt förhållningssätt. Inte att jag kommer göra kanske jättemycket annorlunda, men nu kan jag.
Mm.
Jag ser det nu. Men som sagt, det kräver ju att relationen är okej.
Mm. Men du processar det med dina kollegor sen? Frågar du dem? Är jag divig?
Jag ringde och sa förlåt till 2.
Wow.
Mm.
Ja, men det låter ju som att i slutändan så blev, det kom ju ut väldigt bra.
Mm. Men han tog en risk. Han ringen stod ju på spel. Så att säga. Ja. För det kan ju bli att om jag inte får den här poletten trilla ner, då kan det ju göra ganska ont och det kan gnaga. Så att det är ju en risk, men som med aktier, ju högre risk, desto högre utdelning.
Ja, och han fick the greatest reward, helt enkelt. Ja. Ja, men det är toppen. Men du, hälsa din man och säg att han är en modig person.
Det ska jag.
Ja. Om man ska leda samtal, som du coachar chefer och ledare att göra, så handlar det inte bara om att tala och lyssna. Utan man liksom på något sätt är någon slags curator som fördelar talartid och ser till så att ingen pratar för mycket eller för lite. Vilka verktyg kan man använda då?
För att skapa ett fint samtal, tänker du? Ja, det är ju svårt att vara ledare. Och det räcker ju att vara mötesledare. Du behöver inte vara chef. Och du kan också bara vara projektledare. Du leder någonting där du är ansvarig för att det här samtalet ska generera någonting. Och då har du 2 roller, oftast, du behöver inte ha det, men när du är i en diskussion så kan du både behöva leda och dela, bidra. Och då gäller det att vara väldigt tydlig med, har du till exempel om du ska ta ett beslut, väger ditt röst tyngre eller har du ingen röst, du vill bara vara delaktig. Din roll måste vara glasklar för att alla ska veta hur man ska förhålla sig till dig. För risken är annars när du ser ditt perspektiv att andra tänker, men det är ingen idé att jag delar för det är du som bestämmer i slutet ändå. Och målet är ju att få bidragande. Så det är en viktig del. Det andra, enkel sak, det är ju att tydliggöra att du inte bär på universella sanningar. Utan ha ägandeskap över dina åsikter. Det vill säga att min tanke är att, eller jag funderar på om det här skulle kunna vara någonting. Hur tänker ni? Så att inte hamna i manbordet eller forskningen säger att där ska du inte gå in med hårt argumentationsteknik, utan snarare övertydlig med det här är min tanke, det här är ett förslag.
För det öppnar då i högre utsträckning upp för de andra att bidra.
Helt enkelt. Din titel eller din position riskerar att ta över annars.
Mm. Men jag tänker att de bästa ledarna är de som inte kommer stängda, utan att på något sätt vågar öppna sig varje möte.
Mm.
Alltså inom rimliga gränser, inte liksom veka. Så. Inte att de ska vara veka, men på något sätt öppnar upp sig.
Jag tänker att det beror på vilket syfte du har med samtalet.
Ja.
Det kan ju vara så att du vill inte att någon ska bidra med perspektiv, utan om till exempel du har ett beslut som du ska förmedla, det är inte förhandlingsbart. Du kommer att leverera det och då vill du inte att någon ska försöka förhandla eller förändra, för det är inte förhandlingsbart. Då handlar det om att ditt mål är, eller ditt syfte är att ta hand om känslor och reaktioner och se till att, att de accepterar och börjar arbeta i enlighet med det och göra den resan så fin som möjligt.
Mm. Ja, men det hade jag inte tänkt på. Det är ett bra perspektiv. Men det är det som är intressant, för du beskriver ju, är det 8 olika typer. Samtalstyper, och då är det acceptsamtalet, har vi pratat om, feedbacksamtalet var du inne på, också coachingsamtalet. Och alla de här samtalstyperna kräver sina olika förberedelser, olika utföranden och olika kanske återkoppling också.
Ja, olika steg generellt. Och när du vet vilket typ av samtal du ska ha och vet vilka steg som är, det är ett förslag. De behöver inte ske i den här kronologiska ordningen, men det kan vara skönt att veta vilka delar som ofta behövs för att det här typen av samtal ska bli framgångsrikt. Så när du är i det så vet du hur du driver det framåt. Så det inte bara dör eller hamnar på något annat spår. Så känner du, men gud, det där blev inte alls. Varför då? Jag har ingen aning. Här vet du.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Samtalet blir mer komplext ju fler som deltar. Kan man ens säga att det är samma sak om man jämför ett samtal mellan dig och mig till exempel med ett samtal med, om vi skulle vara 7-8 personer runt det här bordet?
Det blir ju nästan inte ett samtal när det är fler än 5-6 personer. Av den enkla anledningen att alla har ju en relation, alla har ju olika sätt att tolka ord. Och det går inte att ta hänsyn till alla samtidigt. Så att den här mickförflyttandet, den blir mycket svårare. Och när man börjar närma sig 5-6, då behöver nästan ske någon slags fördelning av ordet. Att antingen som en mötesledare säger vem som ska prata eller att man räcker upp handen, eller att det blir ändå det här flödet blir inte av, där man kan lätt hoppa på.
Men jag och min sambo, eller tråkigt ord, men jag och min min livskamrat, jag och min tjej, vi är nog rätt olika när det gäller så här samtal i sociala situationer. För att jag älskar ju det här stora middagsbordssamtalet. Att vara just 7-8 personer som sitter runt ett bord med god mat och ett glas vin. Och att man har det här, alltså det är som en fransk så här intellektuell film. Alltså sen jag är inte superintellektuell, men just att liksom känslan av att man sitter och bidrar och man kan prata om allt och skratta och skoja. Det kan bli allvarligt. Det älskar jag. Men hon är nog mer så att hon gillar en sån här one-on-one-grej. Så att hon tycker att det blir så här blir stökigt om det ska vara för många. Sådär. Mm. Är det någonting du känner igen? Att vi är liksom väldigt olika på
vad vi vill? Ja, vi är jätteolika där. Och det är ju inte någonting man kan värdera. Det är bara att acceptera.
Ja. Vad gillar läget? Hon får gå på sina egna middagar.
Med dig.
Ja, precis. Ja, men det är ju en bra idé. Alltså att vi kan få one on one. Ja. Sådär. Nu har vi två småbarn, så det är minutschema. Men plötsligt händer det.
Ja.
Hur viktigt är det då att förstå andra människors, till exempel sina medarbetares, underliggande behov inför och under ett samtal?
Känslor är ju budbärare av behov. Så att det är ju på något sätt, det är där empatin ligger. Om tydligheten ligger i att sträva efter, i början av ett samtal sätter du i en riktning 1-3 meningar, och då krävs det att du är tydlig. Sen, nästa steg i alla typer av samtal är lyssna. Hur reagerar du? Och då måste du veta efter vad du ska lyssna efter, och det beror på vilket typ av samtal du har. Till exempel då, om acceptsamtal, jag ska leverera ett beslut som inte är förhandlingsbart. Då lyssnar jag efter vilket förhållningssätt du får. Känns det här lätt att acceptera? Känns det svårt? Vill du förändra? Blir du missnöjd? När jag vet vad jag ska lyssna efter, så kan jag också börja lyssna efter det och sen bekräfta, för att du ska känna att du blir sedd och hörd. Och då menar jag inte jag förstår, för det har nog aldrig fått någon att känna sig förstådd, utan ställa frågor som gör att du känner att du får vara i rampljuset och jag tar din känsla och reaktion på allvar. Och gör man inte den förflyttningen att jag är i rampljuset när jag sätter igång samtalet och sen får du vara i rampljuset med din reaktion, då är det först då det blir det här samtalet. För ju tidigare två personer, om det är två, är i rampljuset, ofta ju bättre samtal blir det. Det blir mer dynamiskt.
Mm. Just det. Så att man ska släppa in den andra så fort som möjligt. Egentligen. Mm. Ja. Men tyckte du att vi gjorde det idag då? Jag presenterade dig och sen var vi igång. Ja. Kan man säga.
Och jag tycker jag har väl kanske varit lite mer i rampljuset.
Ja, fast för det är ju gäst.
Ja, alltså, och det finns inget rätt eller fel här. Jag tänker att det ska vara så. Men jag upplever ändå att du har varit i rampljuset.
Ja, också. Men det är väldigt olika från samtal till samtal i den här podden.
Mm.
Ibland blir det lite mer ett samtal.
Mm.
Men ibland blir det lite mer att jag ställer en fråga, så kommer det ganska långa utläggningar. Det är också en typ av samtal. Och det finns väl inget rätt eller fel, men jag anpassar mig nog väldigt mycket efter gästen. Alltså men ibland tycker jag kanske att utläggningar blir för långa.
Mm.
Inte för att jag måste prata, utan för att det liksom blir mer dynamiskt om jag säger något lite då och då.
Mm.
Egentligen oavsett vad det är, bara för att man får alltså, ljud, bild och dynamik. Sådär. Mm. Och att lyssnaren hinner landa i ett svar när jag liksom ställer nästa fråga. Och sådär. Så att jag har tänkt ganska mycket på det faktiskt, utan att då liksom skriva ner någon manual för hur jag ska gå tillväga. Utan jag tror att det handlar ganska mycket om någon slags tyst kunskap, är väl kanske fel ord, men någonting som jag har, någon slags gut feeling som jag har för och jag hoppas att jag utvecklas och blir bättre, alltså ju fler avsnitt jag gör.
Mm. Du säger att det är gut feeling. Jag tror att det handlar om att du har tänkt på det, du har tänkt vad det är som fungerar, du har reflekterat och du ser saker i ett samtal, och det är den förmågan som är hårdvara idag, men det är ju det här som man pratar om, mjuka vara, men det är ju avgörande idag för att kunna få igenom förändring, för att kunna få igenom allt, för att kunna få till en fin intervju. Så din nästa bok ser jag fram emot.
Ja, men herregud, jag ska bara skriva mig först. Men det där, apropå det här med underliggande behov och förstå andras känslor, så det där du pratade om innan, om hur man ska hantera gnällspiken, det var ett exempel på det också, tänker jag. Att man förstår att gnällandet liksom är för att den personen känner att den behöver bli sedd på något sätt.
Det finns ett behov där.
Ja, och då ser man det underliggande behovet och hanterar det istället för att bara gå på det man ser och hör, helt enkelt.
Ja, för förmågan att du ska inte väcka, vi pratade lite om attityd, vilken attityd ska du ska inte gå in för att väcka känslor så att du kan ta hand om någonting, utan du ska gå in och upptäcka vilka känslor som finns. Och det är i samtalet du har chans till det, för lyckas du inte där, då kommer du komma ut i kaffemaskinen till kollegorna, eller genom att någon väljer att inte arbeta, man nästan motarbetar, kanske en förändring eller vad det nu är.
Mm.
Så det är i samtalet du har chansen att upptäcka de äkta känsloreaktionerna och då ta hand om dem.
Mm.
Sen kan inte de alltid styra, men att de har blivit sedda och hörda gör att troligtvis så kan ni jobba framåt i samma riktning.
Mm. Vad gör man då om ett samtal inte landar bra?
Ja, det beror ju väldigt mycket på hur mycket det exploderar. Tror jag att det finns en chans att i samtalet leder det till någonting konstruktivt, så fortsätter jag. Men ibland kan det bli så här, jag kan skylla på mig själv, men du har märkt att jag är lite trött nu. Kan vi fortsätta det här samtalet? Eller det här blev ju tydligt att vi har helt olika perspektiv. Så jag tänker att vi marinerar det här och så kan vi ta ett snack nästa vecka.
Ja, Men det är ju jättebra att man ajournerar mötet på något sätt.
Parkerar och,
ja,
det.
Ja, just det. Men jag tänker också, precis som med allt annat, det är inte fel att komma tillbaka nästa gång och säga ursäkta, det blev lite fel och det kanske delvis var mitt fel. Eller delvis, det var bara din fel. Vad fan, då får börja man om igen. Men att man på något sätt man visar sig svag lite grann och visar att man är lite ödmjuk helt enkelt.
Precis.
Och sen handlar det bara om att ha den personlighetstypen som klarar av det.
Ja, det kan ju bara vara så att det blev jättetokigt. Det behöver inte heller vara så att ditt fel, mitt fel. Så nej, det blev ju jättetokigt det där. Vi kör om. Börja om. Vad är viktigt för dig nu?
Vi ser det förra som en misslyckad generalrepetition. Ja. Jag tror att vi alla har upplevt hur fruktansvärt tråkigt det kan vara i ett svenskt lunchrum. Även om det sitter briljanta personer runt bordet där med sina mikrade pastarätter. Så är det på något sätt som att luften blir lite tung och andas. Har du några tips på hur man kan få de här vardagskonversationerna att bli lite roligare?
Oj ja, kan ställa frågan. Vilken är den minst lämpade frågan just nu? Så kanske någon kommer på den. Jag tror att för att komma därifrån så måste du ha lite mod att våga ställa de där frågorna. Och det är också riskabelt, så det kan ju bli att det blir ännu stelare.
Men hörni, hur mår ni egentligen?
Ja, vad är meningsfullt för er? Ja. Det kan ju bli...
Vad säger ni? Ska vi åka till Ramundberget eller?
Jag tycker också att den där, när det blir stress stelt, så absolut att jag kan ställa vissa frågor som kanske får till vissa samtal. Men om det är en stel atmosfär, då landar det fortfarande tillbaka till det stela. Så det är ganska svårt att göra någonting åt. Det behövs ju en annan kultur. Det behövs så många, om vi pratar om förutsättningar, det är riktigt dåliga förutsättningar. Om man har den här stelheten, om man hör den, så då kanske man ska gå därifrån och ta lunch någon annanstans.
Eller byta jobb.
Ja.
Ja, men jag måste säga att jag är välsignad med supertrevliga kontorskollegor. Alltså det blir väldigt sällan trist stämning när vi käkar lunch tillsammans. Om du skulle sammanfatta dina bästa tips för att bli en bättre samtalspartner, vilka skulle det vara då?
Börja reflektera över vem är i rampljuset just nu och vad är i rampljuset. Vad som är i rampljuset, det är vilken process någon är inne i, kanske vilket ämne eller också vilken process i det ämnet. För när vi börjar kunna se det, då kan vi mycket mer ta hänsyn till så att någon inte känner sig avbruten eller överkörd. Vi kan också se om det inte leder någonstans. Och då, men den här processen när du är inne nu, men den kommer inte leda, det kommer inte göra att vi når syftet här, som är att vi ska börja jobba i enlighet med det här beslutet. Så då tycker jag att vi styr över det här till något annat. Och den, att kunna se det, då kan du sedan använda din gut feeling för att ta rätt beslut. För att din gut feeling handlar ju om vad som är viktigt för dig. Men då måste du kunna se det för att kunna få den... När de jobbar ihop, då blir det grejer. Det är meningsfulla samtal.
Bra. Den här podden heter jag Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt expertisområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
Och jag har ett ämne som jag inte vet om jag ska prata om. Eller prata med. För det är... Du har ju småbarn. Alla som har barn upplever jag har, deras barn har liksom 3, 4, 5 aktiviteter. Det är så mycket aktiviteter. Och det tycker jag är ett spännande fenomen. Hur var det förr? Det här är ju helt kanske out of topic. Men just den här aktivitetshetsen som jag kan uppleva. Var kommer den ifrån? Vad beror den på? Hur var det förut? Den tycker jag är intressant.
Men det finns ju någonting annat där också. Jag såg någon sån här klassisk undersökning som visade barns radie vid olika tidpunkter. Alltså en 10-åring för 100 år sedan kanske kunde gå en mil till nästa by till sin farbror och hämta mjölk och gå tillbaks själv. Och idag, nu bor vi kanske i högre grad i städer, men du släpper ju inte en 10-åring typ 100 meter idag. Nej. Alltså att liksom den här radien, hur den har minskat, liksom, varje årtionde har den här radien liksom, som man släpper iväg ett barn minskat av olika anledningar. Då. Av, liksom, av kanske av riktig rädsla, upplevd otrygghet, vad det nu kan vara. Så att det är ju också någonting som spelar in i det här. Hur våra barn fostras så att vi är allt mer curlande, fostrande, beskyddande på något sätt. Så där finns ju någonting.
Så här, tänker du att aktivitet är ett sätt att kontrollera vad barnet gör?
Ja, lite så. Istället för att bara utgå från barnets behov och vad vill du göra och sådär. Och att det får komma från barnet själv, så ska man då styra på något sätt sitt barn.
Jag tror vi har någonting här.
Eller hur? Precis. Ja, men det känns ju skitbra. Sirena Mondivien, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta.
Tack själv.
Tack för det, Sirena.
Och vill du läsa mer om det här ämnet föreslår jag Sirenas bok Framgångsrika samtal, som främst handlar om hur du som ledare ska bli bättre på samtal, men jag tror att vi alla kan få ut en hel del av boken. Finns där böcker finns. Vi som gör den här Pratia-podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Följ oss på Facebook och Instagram, och du kan också följa min privata resa på Insta och Twitter. Där heter jag Fritte Fritsson med Z och S. Vi hörs snart igen. Ska vi ha ett feedbacksamtal eller sån här, en återkoppling redan nu?
Återkoppling.
Om det här samtalet.
Oj, vad spännande. Är det här bonusmaterial?
Ja, kanske. Men hur upplevde du det?
Som jag sa till dig förut, så tycker jag att dina frågor kräver saker av mig. Vilket gör att det blir roligt. Det är inte så här, tre bästa tips bara. Utan det ligger där under medvetet, men det finns en helt annan ingång.
Så att bli lite utmanad istället för att bara få lätta frågor, gör samtalet lite roligare.
Ja. För jag har ju svar på de där vanliga frågorna, och då låter ju inte jag så rolig. För jag blir lite papegojarösten.
Ja, men lite så, man har färdiga talpunkter sådär.
Och det tycker jag ofta kan vara i poddar. Man hör att någon har sagt exakt samma sak 50 gånger redan i år, och det märks. Men när du ställer frågor som kräver att jag kanske har samma essens, men jag använder andra formuleringar, då blir det just det här samtalet och inte en så här miniföreläsning på varje fråga.
Nej. Men det jag tyckte var roligt var ju att jag fick vara en del av samtalet. Mm. Att du släppte in mig också. Mm. Det är för att du kanske är superprofessionell och jobbar med samtal. Men gentemot det som jag beskrev i avsnittet, att ibland så är det gästen som pratar i 2 minuter. Mm. Och sen ställer jag nästa fråga till dig. Att jag har lite svårt att komma in av olika anledningar. Så det tyckte jag var uppfriskande.
Mm. Och då kan jag tänka mig att det blir så, när de blir så här tyst, så blir det verkligen tyst. Och då känns det lite tungt att ta nästa steg.
Ja, och sen så kommer jag med något försök till skämt då. Och sen så liksom, är det ingen reaktion från gästen. Vilket ju då, jag tror min kontorskollega Isak, han lyssnar på podden. Han tog de här dåliga skämten och tystnaderna och klippte ihop dem. Klippte ihop dem till en ljudfil. Och det var ju en plågsam lyssning alltså. Men tack Serena.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.